Jag vet vem som kom på att vi skulle sjunga den sången idag här som inledning. Det var en som gick med den sången tonande inom sig, inom mig en tid. Jag tror att det är första gången den sången har sjungit här inne i Folkets hus Alingsås. Må vi alla ha olja ute våra lampor då. Jag tycker att det är fantastiskt att se er, kära vänner, att vi är så många här idag. Det är en oerhörd glädje för oss i vår lilla grupp här i Alingsås. Att vi får ett sånt här gensvar från er. Och att ni vill komma hit. Vi ser ju det naturligtvis som ett stort förtroende. Vår väntan på Jesus hade jag som överskrift, som rubrik. Tanken på Jesu återkomst som en naturlig del av församlingens liv och verksamhet. Jag ska försöka säga något om vårt sätt att förhålla oss till tanken på Jesu återkomst, tron på Jesu återkomst. Jag ska försöka förmedla någonting om min egen syn på församlingen. Jag ska försöka säga någonting om min syn på församlingen i Jerusalem, den första kristna församlingen. Och jag ska försöka säga någonting om hur tanken på Jesu återkomst, hur den förvaltas idag och hur den har förvaltats tidigare. Jag kanske kommer att säga någonting om det som jag uppfattar som en mönsterbild för den första kristna församlingen. Den som vi har i apostelgärningarna. Det finns en uppfattning när det gäller, som man kan stöta på när det gäller talet om Jesu tillkommelse, att man ska känna på ett visst sätt inför det. Att det ska vara förenat med någon slags särskild känsla eller att det ska finnas ett känslomässigt sätt att förhålla sig till detta att Jesus ska komma tillbaka. Och att detta ska då vara någon slags tecken på att det är tecken på att man är redo inför detta som ska komma. Jag har inte hittat något stöd i Bibeln för det, utan jag tror att det är en sanning som vi ska förhålla oss till, som vi håller oss till alla andra sanningar i Bibeln. Däremot så finns det ju rika uppmaningar till att leva det kristna liv som gör att vi är redo inför detta som vi har samlats omkring här idag. Att Jesus ska komma tillbaka. Det kan tänkas att jag kommer att sväva ut lite. Jag gör det ibland. Men jag hittar alltid tillbaka till tråden igen. Så det behöver ni inte vara oroliga för. Jag skulle vilja börja med att redovisa min syn på församlingen. Eller Guds församling. Vi kanske har lite olika uppfattningar om vad det är för någonting. Jag har ju vuxit upp inom pingströrelsen. Jag känner stor tacksamhet över det. Jag döptes väldigt tidigt och jag har känt och känner fortfarande en väldigt samhörighet med pingströrelsen. Åtminstone det som har präglat pingströrelsen. Det har jag fått med mig tanken om Guds församling, att det ska vara en församling i varje stad. Helst en pingstförsamling. Det var lite så förr. Va? Det var väldigt viktigt att man hade den här och att man hade en formell tillhörighet till församlingen. Man skulle inte sväva omkring lite i utkanten av någon församling, utan det var väldigt viktigt att man tillhörde församlingen på ett formellt sätt. Det fanns ju kristna då, och det fanns ju nu också, som mera bekände sig då till, vad ska vi säga, den universella församlingen. Det var ju ett uttryck som, jag vet inte om det används nu, men det användes förr lite sådär, den universella församlingen. De som hade sådana tankar, de betraktades då med lite skepsis inom pingströrelsen. Men vad är min syn på församlingen? För församlingen är ju, det är ju de som väntar på Jesu tillkommelse. Det är viktigt att vi vet, tycker jag, att vi har en uppfattning om vad församlingen är. Vad som utgör församlingen. Jag tror att det är så här, det är alla de genom alla tider som har fötts på nytt till gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Det är församlingen. Alla de som bekänt sig som syndare i behov av Guds nåd som uppenbaras genom Jesus Kristus. Alla som i stora eller mindre sammanhang, i stora lokala församlingar, i mindre husförsamlingar, som samlas med den tanken att man vill vara samlad i Jesu namn. Det är Guds församling. Alla som tror att Jesus vill vara i deras mitt, som samlas därför att man har kommit överens om att samlas och bedja om någonting. Det är Guds församling. Jag tror att det är så att vi som har samlats här idag, jag tror att vi är Guds församling här. Jag tror att vi är Kristi kropp. Vi är en del i det här förunderliga som är Guds församling. Och som Bibeln beskriver som den levande Gudens hushåll. Och det finns en särskild tanke med församlingen som jag tycker är underbar. Och det är, församlingen är tänkt att vara sanningens stödjepelare och grundval. Församlingen ska alltså vara inte bara det som vilar. Den ska inte bara vila på sanningen, utan den ska också vara den som bär upp sanningen. Och det är inte vilken sanning som helst, utan det är ju den sanning om en evig Gud som har gett sig till känna för människan. Det är den sanning som församlingen vilar på, och det är den sanning som församlingen bär upp. Församlingen, Guds hushåll, den levande Gudens församling, sanningens stödjepelare och grundfäste. Och vi samlas ju omkring en särskild sanning idag. Nämligen att Jesus ska komma tillbaka. Den här tanken dök upp hos oss i vår lilla bönegrupp här i Alingsås, som jag är så oerhört tacksam över att jag får tillhöra. Så dök den här tanken upp om att detta skulle vi nog samlas omkring, om det var så att vi skulle ha en sån här temadag. Och nu är vi här. Och vi är samlade omkring den tanken. Och vi ska försöka idag att den tanken ska få lite, att vi ska få lite nytt ljus, lite nytt liv över den tanken. Att vi ska försöka tränga in lite i det. När vi läser i evangelierna, så ser vi att Jesus, han talar med sina lärjungar om det här. Det gör han i Matteus, han gör det i Markus, han gör det i Lukas. Och han säger så här då, med tanke på sin tillkommelse, så säger han i Matteus 24: man ska få se människosonen komma på himlens moln med makt och stor härlighet. Och han säger i Markus 13: då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och i Lukas 21, då ska man få se människosonen komma på ett moln med stor makt och härlighet. Det är väldigt samstämmiga citat här ifrån evangelierna. Och jag tycker att vi kan förstå utav det här att detta var en sanning som Jesus ville förankra hos sina lärjungar. Jag är inte riktigt säker på att de förstod riktigt vad han syftade på när han talade om det här. Men jag tror att så småningom så förstod de vad det var som han hade menat med det här. Va? Om vi tittar på apostelgärningarnas skildring om hur den första kristna församlingen trädde fram. Så för den första församlingens liv och utbredande, det är ju väldigt fascinerande att ta del av det. Det står ingenting till en början i apostelgärningarna, så berörs inte det här Jesu andra tillkommelse. Så man kan fundera på, och det har jag gjort, kan vi utgå från i alla fall då, även om inte det nämns direkt i början på apostelgärningarna, kan vi utgå från att det här var en sanning som var levande i den första kristna församlingen. Vi kan fråga oss om det var en sanning som var viktig då. Och vi kan fråga oss om det är en sanning som är viktig idag. Är det här en viktig sanning? Är det något viktigt vi håller fast vid när vi tänker så här, Jesus ska komma tillbaka? Jag tror att åtminstone vi som är här idag, vi tror nog att det här är en viktig sanning. Vi tror att det här är någonting som vi ska hålla levande. Jag uppehåller mig lite vid den första kristna församlingen. Vi vet att lärjungarna efter Jesu himmelsfärd, de beger sig till Jerusalem. Därför att de ska invänta någonting som Jesus har talat om. Det är en uppmaning från Jesus sida att de ska bege sig till Jerusalem och de ska gå dit först för att invänta det som ni har hört mig tala om, säger han. Och det gör de. Vi vet också att det här, det försiggicks av en period på 40 dagar då Jesus uppenbarade sig för församlingen vid olika tillfällen. Och han samtalar med dem, står det, om Guds rike. Den här tiden, den har jag funderat mycket över. Det har fascinerat mig de här 40 dagarna då Jesus kom och gick bland sina lärjungar. Och hur de fick träffa honom i olika sammanhang. Och hur de fick höra honom tala om Guds rike. Det här leder så småningom fram till då att de samlas i Jerusalem för att invänta det som Jesus har talat om. Men det sista som händer innan de beger sig till Jerusalem, det allra sista som händer, det kan vi läsa om, det står i första kapitlet i Apostlagärningarna. Det kan jag erkänna att jag har inte tänkt på det så mycket förut. Att det här är det allra sista som händer innan lärjungarna beger sig till Jerusalem för att under bön då invänta vad Jesus har talat om. Apostelgärningarna 1 och 10. Vi kan ta från vers 9 förresten. Det är vid Jesu himmelsfärd alltså. Apostlagärningarna 1 och 9. När Jesus hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp, stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa de, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivårdsberget och så vidare. Va? Detta var det sista som hände. Och jag har inte funderat så mycket över att det var så. Men det här tog de med sig när de samlades i Jerusalem. Jag tror att de här representanterna från den himmelska världen, jag tror att deras budskap som de framförde, det överensstämmer nästan ordagrant med det som är läst om i evangelierna. Vi vet om vi är lite hemmastadda i Bibeln, så vet vi att Gud lite då och då har sänt änglar för att förkunna om viktiga händelser, för att förbereda. Och det hände här också. Jag tror att det här var en enastående händelse att få uppleva det, att se hur Jesus lyftes. Att helt plötsligt stod det två änglar där och hade det här budskapet till dem. Jag tror att detta bar de med sig, tror jag, hela livet. Mot bakgrund bland annat utav det här, så tror jag att tanken på Jesu återkomst, den var ständigt aktuell i den första kristna församlingen. Jag tror att den fanns där hela tiden. Jag tror att detta präglade lärjungarna, att de fick vara med om det här, att de fick ett sånt budskap. Det finns andra skäl, tror jag också, att tro att det här var en aktuell sanning. Jag kanske återkommer till det vet jag inte. Det har skrivits böcker om det här, om Jesu återkomst. Det har skrivits böcker, det vet jag, som har fått människor att bäva när de har läst och känna fruktan. Tycker att det här är nästan en jobbig sanning. Va? Det har förkunnats om Jesu tillkommelse på ett sätt som har varit lite omskakande. Jag vet inte om ni håller med mig om det här, men jag tycker att det har varit lite så. Det har varit lite ödesmättat nästan. Va? Men jag tror att vi ska se på löftet om Jesu tillkommelse på ett annat sätt. Vi ska ha en annan syn på det. Det står i första Thessalonikerbrevet. Vi ser om vi hittar det här. Där. 4. 4 och 14. Första test 4 och 14. Om Jesus har dött och uppstått, vilket vi tror, då ska Gud också genom Jesus föra till sig de avlidna tillsammans med honom. Med stöd av vad Herren lärt oss säger vi er detta: vi som är kvar här i livet då Herren kommer ska inte gå före de avlidna. Ty när Herren själv stiger ner från himlen och hans befallning ljuder genom ärkeängelns röst och Guds basun, då ska det som är döda i Kristus uppstå först, och därefter ska vi som är kvar i livet föras bort bland molnen tillsammans med dem för att möta Herren i rymden, och sedan ska vi alltid vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Det här är ingenting som, det ska inte väcka oro hos oss. Det är en tröst för oss detta. Jesus ska komma tillbaka. Den synen ska vi ha på det. Det ska inte vila något ödesmättat över det, tycker jag. Utan vi ska trösta varandra med det här. Allting som vi utsätts för, allting som går igenom, allting som livet rymmer av glädje, sorg, smärta och allting sånt. Det går mot en särskild händelse. Jesus ska komma tillbaka. Va? Jesus ska komma och lösa oss en gång för alla. Det är tröst i det här. Det är så vi ska se det. Vi ska ge varandra tröst med de här orden. Jesu återkomst, hur det förhåller sig, hur vi handskas med den tanken i Guds församling idag. Det kan vi fundera på. Jag har inte en riktig överblick över hur mycket den här sanningen förkunnas idag. Jag vet inte det faktiskt. Jag har inte den överblicken. Jag är inte säker på att det betraktas som en viktig sanning överallt. Och är det så att det ändå betraktas då som en viktig sanning, så är jag inte riktigt säker på att vi använder den som någonting som vi tröstar varandra med. Det borde vi göra. Men jag är inte säker på att det är så riktigt. Vi som inte är så unga, vi minns nog då att det här var en sanning som förkunnas ganska flitigt förr. Det var ganska aktuellt. Det var också så att allting som rörde den yttersta tiden, det profetiska ordet, för det här är ju någonting som rör den yttersta tiden, Jesu tillkommelse. Det förkunnas på ett annat sätt för mera entusiasm, om jag får använda det ordet. Oftare. Man ägnar stor kraft bland predikanter och pastorer på att peka på det, den yttersta tiden. Man talar ofta om det profetiska ordet. Man var väldigt hemmastadd i profetierna i Bibeln. Allting som skulle känneteckna den yttersta tiden. Jag deltog i en ungdomsvecka när jag var i tonåren i Hampetorp var det faktiskt. Och det var detta måste ha varit någon gång på i mitten på 60-talet, kanske i början på 60-talet. Ni fattar att jag har varit med ett tag. Det var en norsk predikant som hette Knut Petersen. Det är säkert många som känner till honom. Han var där och hade bibelstudier för oss ungdomar som var där. Och han talade om det här. Han uppehöll sig vid den yttersta tiden, Jesu tillkommelse. Och han talade om det inte som någonting som man skulle värja sig mot, utan som något underbart. Det var något stort för honom. Det var fyllt på något sätt av glädje när han talade om det. Va? Jag hade glömt det här, utan jag bär med mig det här. Hans sätt att tala om Jesu tillkommelse, hur han såg fram emot detta som skulle komma. Nu är han borta sedan många, många år, så att han fick ju aldrig uppleva det så här. Det vet vi inte. Vi vet inte vilka som får uppleva det så där, vilka som är kvar. Men någon gång så är det några som får uppleva det. Jag tror att han hade velat vara i den skaran, men det blev inte så. Jag hade en god vän som hette Werner Lindberg. Jag talar ofta om Werner med mina vänner. Werner var konsthandlare. Han var förgyllare. Han var rammakare. Han var lekmannapredikant. När man träffade honom, man kunde träffa honom utanför där han bodde, så tog det 5 minuter av kallprat, så var han inne i ett bibelstudium som handlade om den yttersta tiden, som handlade om Jesu tillkommelse. Och det kunde vara på trottoaren utanför där han bodde. Han hade det här levande för sig. Han tänkte på det här. Han läste de profetiska förutsägna i Bibeln och arbetade med det här. Han hade det så levande för sig hela tiden, så att när man träffade honom så tog det inte mer än några minuter. Och sen var han inne i det och talade om det. Det är också sånt där som jag bär med mig, det som någon slags skatt. Det här att det finns bibelsanningar som kan vara så oerhört levande. Jag tror att det ska vara så här när det gäller talet om Jesu tillkommelse. Det ska vara levande för oss. För det är någonting som ska ske. För Guds församling har väntat länge på det här. Men det ska ske så småningom. Jag är inte säker på att ungdomsveckor idag har riktigt samma innehåll. Jag är ju aldrig på några ungdomsveckor. Jag får aldrig någon inbjudan. Kunskapen om att Jesus ska komma tillbaka, den finns naturligtvis, men kanske inte bland de som är lite yngre, de kan, man kanske inte tänker på det så mycket. Jag har känt att jag ville ta upp en av Jesu liknelser här idag. Jag har fått något slags speciellt förhållande till Jesu liknelser. Jag tycker att ni också ska ha det. Det kanske ni har faktiskt. Många liknelser, de har fått sin slutgiltiga uttydning. Vi har hört predikas om dem. Vi har hört mycket om dem. Så vi kanske inte funderar så mycket. Men jag tycker vi ska göra det. Vi ska göra det i fortsättningen. Det tycker jag ni ska göra också. Vi ska närma oss Jesu liknelse på ett friskt sätt och se. Det kanske finns någonting som ingen annan har sett förut. Kanske finns något, det kanske finns ett djup här som ingen har lodat riktigt i. Men innan jag gör det så skulle jag vilja läsa några verser ur Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 9. Och 27. Jag sa det, jag förvarnade om det, att jag kan sväva ut lite. Det kanske är dags att göra det nu, men Hebreerbrevet 9, det är ju ett oerhört tungt. Jag säger tungt på ett positivt sätt. Det är ett fantastiskt kapitel. Och det är själva avslutningen utav det här kapitlet som jag vill påminna om. 9 och vers 27. Liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull utan för att rädda dem som väntar på honom. Alltså, Jesus ska uppenbara sig en andra gång för att rädda dem som väntar på honom. Han har ett särskilt ärende när han uppenbarar sig den här andra gången. Och Hebreerbrevet menar då att det finns några som har förstått att han har ett särskilt ärende. Och de väntar på honom. Jesus ska uppenbara sig för dem som väntar på honom. Nu är det så i alla fall att det finns tröst i det här. Va? Är inte det någonting som vi kan trösta varandra med? Här? Känns inte det gott att säga till varandra? Jesus, han ska komma. Han ska komma för deras skull som väntar på honom. Han ska hämta dem som väntar på honom. Jag tror att vi som har samlats här idag, jag tror att vi har en gemensam längtan. Jag tror att vi vill finnas med i den här skaran som väntar på honom. Jag tror att det är så. Det här var ofta temat i förkunnelsen för, som jag minns från när jag var ung särskilt då. Va? Att Jesus ska komma. Vi väntar på honom, vi ska vara redo. Jag tror att många har brottats med det här också. Vad det innebär att vara redo. Jag har en känsla av att det är många som har tyckt att det var lite jobbigt det här. Vi måste vara redo när Jesus kommer. Vi måste vara med. Vi måste se till att vi är redo när han kommer. Den här liknelsen som jag skulle vilja ta upp, den finns i Matteus evangelium. Och den har ni hört förut, det kan jag lova. Men den är fortfarande lika bra. Matteus 25. Från första versen där. Matteus 25:1. Då blir det med himmelriket som när 10 unga flickor gick ut med sina facklor för att möta brudgummen. 5 av dem var oförståndiga. 5 var kloka. De oförståndiga hade tagit med sig facklorna men inte någon olja till dem. De kloka hade med sig både oljekrukor och facklor. När brudgummen dröjde blev alla dåsiga och föll i sömn. Vid midnatt hördes ett rop, brudgummen är här, kom ut och möt honom. Då vaknade alla flickorna och gjorde i ordning sina facklor. De oförståndiga sa till de kloka, ge oss av er olja, våra facklor slocknar. De kloka svarade, den kan aldrig räcka både till oss och till er. Gå istället och köp hos dem som säljer olja. Men medan de var borta och köpte, kom brudgummen. De som stod färdiga följde med honom in till bröllopsfesten och porten stängdes. Efter en stund kom de andra flickorna och ropade, Herre, Herre, öppna för oss. Men han svarade, sannerligen, jag känner er inte. Håll er därför vakna. Ni vet inte när dagen och timmen är inne. Det är ju så med många av Jesu liknelser, att de är så levande på något sätt, så att vi måste påminna oss att det inte är verkliga händelser utan det är liknelser. Det är inget som har hänt utan det är en liknelse. Vi kan se lite olika på liknelser, vi kan brottas lite med dem. Den ena hittar en sak i liknelse, den andra hittar en annan sak. Men jag tror att vi har nog det gemensamt, ni och jag. För jag tror att vi är bibelläsare allihopa. Att vi är ute efter det här, den här fördolda sanningen som finns i liknelsen. Den säger någonting. Liknelsen säger någonting. Och nästan alltid säger liknelsen någonting om förhållandet mellan Gud och människa. Det finns ett lite fördolt budskap i liknelsen och det är det vi vill ha tag i det. Visst vill vi? Vi vill se det. Vi vill ha tag i vad Jesus menar. Jag tror den gäller vår tid. Och det är säkert många före mig. Och det kanske, om Jesus dröjer sig, är säkert många efter mig som kommer att känna detsamma. Att den här liknelsen gäller just vår tid. Men vi som är samlade här idag, jag säger det, jag tror att det är så. Den gäller vår tid. Va? Här finns en grupp som är till det yttre homogen som den här liknelsen talar om. Va? De har samma kunskap. De har samma mål. Brudgummen kommer. De ska möta honom. Man ser fram emot att möta honom. Va? Det verkar som att den här gruppen med flickorna då, de är likadana allihopa, va? De har samma mål. Det är ingen yttre skillnad på dem. Va? Inför det här att han verkar dröja brudgummen i liknelsen, så faller de med sömn. Man svalnar lite kan man säga då. Va? Om det här skulle kunna tillämpas på vår tid, då skulle man kunna tänka sig då att förkunnelsen om Jesu tillkommelse ska kanske komma lite i bakgrunden för annat. Man väntar, Jesus dröjer, man svalnar lite i sin väntan kanske. Liknelsen, den talar om antyder någon slags andlig trötthet som kan komma. Och det kanske man kan känna, man kanske kan uppleva en slags andlig trötthet. Va? Men när liknelsens brudgum plötsligt dyker upp, då visar det sig att det finns en brist hos halva den här skaran. De verkar ju ha samma mål, samma kunskap. De verkar vara på samma linje. Men här uppenbaras en brist hos halva den här skaran. Som inte kunde avhjälpas på något sätt. Även om man frågade de andra om man kunde få lite hjälp. Men det gick liksom inte. Det fanns en brist hos halva skaran här, va? Den var inte riktigt homogen, den här skaran. I fem var oförståndiga, står det. Fem var kloka. Om vi skulle flytta oss till idag. Och tänka oss en grupp kristna. Eller en församling. Till det yttre en homogen skara. För jag tror att den här liknelsen handlar om vår tid. Jag sa det alldeles nyss. Så. Man har en kristen bekännelse. Man har kunskap. Man vet att Jesus ska återvända. Man menar sig vara en väntande skara. Då. Och sen när det här förunderliga sen sker som liknande talar om, så visar det sig att det finns en brist hos hälften av de här som liknelsen talar om då, som är så fatal då, så att de ställs åt sidan. Hebreerbrevet som vi läste, det står att Jesus skulle uppenbara sig en andra gång för att hämta dem som väntar på honom. Om vi förstår den här liknelsen rätt, då var det så att alla väntade. Alla menade sig vänta. Men vi förstår också att det som gjorde att man var redo, trots att alla hade sovit i liknelsen, det var någonting som man hade. Det står i liknelsen att de hade olja med sig. Det var någonting som de hade. Och det räckte inte för den ena skaran då att de befann sig tillsammans med andra som hade det som behövdes, utan det fanns inget att hämta då hos någon annan. Det var någonting man behövde ha själv. Den här bristen som liknelsen talar om, jag känner att jag ger mig ut på lite tunn is. Men jag har frågat mig vad det kan vara som liknelsen talar om. För det är någonting som är så oerhört allvarligt i det här. Och jag tror att det helt enkelt är så att det handlar om att ha andligt liv eller inte. Jag vet att det finns de som har talat om det här eftersom liknelsen använder begreppet olja. Att det finns de som har talat om att det handlar om huruvida vi har Guds ande eller inte. Det tror inte jag. Utan jag tror att det handlar om vi har andligt liv eller inte. Jag kan inte se någonting som skulle vara så allvarligt så att vi ställdes utanför när Jesus kom, något annat än det måste vara detta, att man saknar andligt liv. Den här liknelsen, den är ju väldigt allvarlig. Vi ser så att det räcker inte att läsa en, man kan säga om vi går till vår tid igen, det räcker inte att läsa en trosbekännelse där tanken på Jesu tillkommelse ingår på något sätt. Och det räcker inte att röra sig i sammanhang där den här tanken om Jesu tillkommelse, där den försvaras och så. Utan du och jag, vi måste ha andligt liv. Det är det vi måste ha. Du och jag, vi måste vara födda på nytt. Det är det som är att vara redo inför Jesu tillkommelse. Vi måste ha andligt liv. Vi måste vara födda på nytt. Liknelsen visar att det fanns inget gemensamt förråd där man kunde hämta det som behövdes. Och i Guds rike, det finns ingen gemensam på nyttfödelse. Det finns inget gemensamt andligt liv. Utan väntan på Jesus, den är gemensam. Men den bygger på att du väntar på honom, att jag väntar på honom. Det bygger på att du har andligt liv och att jag har andligt liv. Det ska finnas en gemensam väntan. Och de som väntar, de ska vara födda på nytt. Vi ska ha gjort upp med Gud om vårt liv och så. Det här var, vad ska vi säga? Det handlar om vår väntan på Jesus. Det här var själva överskriften här på det här som jag skulle säga idag. Liknelsen om de här 10 brudtärnorna, men också om en medveten beredskap inför Jesu tillkommelse. Det är någonting som vi ska umgås med i vår tanke där, va? Att vårda det andra livet. Det är mycket en förberedelse, det här livet. En förberedelse för något annat. Vi lever i gemenskap med Gud. Vi lever i gemenskap med våra trossyskon. Men vi väntar ju på någonting samtidigt. Det finns någonting i Petrus, första Petrus brev som jag skulle vilja stanna lite inför. Och det är nästan mitt i Petrus brev, i första kapitlet. Och där säger Petrus så här: Var därför beredda att bryta upp och håll er vakna. Var beredda att bryta upp och håll er vakna. Jag vet ju inte om det är så annorlunda att leva idag med hur man hade det förr. Va? Men det finns mycket som vill sluka vår uppmärksamhet idag. Det finns mycket som vill uppta vår tid. Det finns mycket som man kan sysselsätta sig med. Jag kan inte säga att vår tid är annorlunda, men det finns ju mycket. Va?
Vad sa du? Första
Petrus brev, första kapitlet. Och det som jag citerar, det var alltså vers 13. Just precis, vers 13. Jag återkommer till den versen. Vi ska se. Är det dags för att sträcka på benen eller ska vi ta 5 minuter till? Det här första kapitlet i Petrus första brev. Det är ett märkligt kapitel, ett allvarligt kapitel. Och det börjar med att han riktar brevet till några som lever skingrade. Och som främlingar. Jag tycker att det här ska finnas lite hos dig och mig också. Vi lever lite som främlingar. Vi passerar genom livet. Vi förbereder oss på någonting. Det är någonting som väntar. Det är någon som har stämt möte med oss så småningom. Va? Och vi är på väg dit. Så tror jag att det kristna livet ska vara. Vi vet inte när Jesus kommer. Men vi vill möta honom. Va? Vi vill vara beredda när han kommer. Va? Vi vill hålla oss vakna. Va? Och det här kapitlet, det handlar om att leva beredd i väntan på Jesus. Jag skulle vilja stanna lite just i det här kapitlet. Men jag tror att vi har kommit dit än att hon är 10:53 klockan. Ska vi ta och sträcka på oss en stund? Så återkommer vi om det här sen.